Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. California Against the Sea Visions for Our Vanishing Coastline är en reportagebaserad fackbok från 2023 av Rosanna Sia, miljöreporter på Los Angeles Times. Med Kaliforniens omkring 1900 km långa kust som karta undersöker hon vad stigande hav innebär för stränder, vägar, bostäder, våtmarker och samhällen. Boken rör sig från trakten vid gränsen mot Mexiko till norra Kaliforniens klippkust och sammanför forskning om havsnivåer med röster från boende, forskare, tjänstepersoner, aktivister och urfolksrepresentanter. Sia beskriver inte havet som ett avlägset framtidshot utan som en kraft som redan påverkar vardagliga beslut om mark, försäkringar, transporter och naturvård. Hennes syfte är också att granska de äldre beslut som gjort kusten sårbar, exempelvis bebyggelse på sanddyner, våtmarker och andra naturliga skyddszoner. Kärnfrågan är därför inte enbart hur Kalifornien kan hålla vattnet borta, utan vilka värden som ska skyddas. Vem som får bära kostnaderna och hur människor kan anpassa sig utan att förvärra skadorna på andra platser. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, den stigande havsnivån är både en fysisk process och ett planeringsproblem. Sia förklarar att stigande hav inte kan förstås enbart genom en framtida siffra i en klimatprognos. När vattennivån höjs förstärks effekterna av stormar, högvatten, erosion och översvämningar. Det innebär att vägar, avloppssystem, hus och stränder kan bli utsatta långt innan ett område permanent hamnar under vatten. Kaliforniens kust har dessutom formats av varierande geologi och lokala havsprocesser, vilket gör att följderna skiljer sig starkt mellan en sandstrand, en hamn, en kustväg och en brant klippkust. Boken visar hur långvariga antaganden om en stabil kust har påverkat beslut om byggande och investeringar. Många miljöer utvecklades under en relativt lugn period, medan naturens egna buffertar som våtmarker, sanddyner och flodmynningar byggdes bort eller pressades tillbaka. Därmed blir dagens problem inte bara resultatet av ett varmare klimat utan också av hur samhället har använt marken. För en svensk lyssnare ger perspektivet en tydlig parallell till diskussioner om översvämningsrisker i kuststäder och låglänta områden. Skillnaden är platsen, men principen är densamma. Klimatanpassning fungerar bäst när den utgår från lokala förhållanden och från konsekvenser som redan syns, inte bara från avlägsna scenarier, för det andra. Sivals och hårda skydd kan flytta erosionens istället för att lösa den. En central konflikt i boken gäller viljan att försvara bebyggelse med murar. Stenläggningar och annan hård kustteknik. Sådana skydd kan vara lockande eftersom de ger en synlig och omedelbar känsla av kontroll. Sia visar dock varför effekten ofta är mer komplicerad. När vågor möter en hård konstruktion förändras vattenrörelsen och stranden framför muren kan gradvis förlora sand. Ett skydd som räddar en fastighet kan alltså bidra till att stranden blir smalare eller försvinner, vilket påverkar naturvärden, allmänhetens tillgång och angränsande områden. Bokens poäng är inte att varje mur alltid är fel, utan att varje ingrepp måste bedömas som en del av ett sammanhängande kustsystem. Det är särskilt viktigt där enskilda ägares intressen kolliderar med en offentlig strand eller med livsmiljöer som behöver kunna förflytta sig inåt land. Så jag kopplar denna mekanik till politik och ekonomi. Akuta reparationer kan framstå som billigare än en långsiktig omställning, men upprepade nödlösningar kan binda samhället till växande kostnader och sämre alternativ. Därför efterfrågar hon planering som räknar in följdverkningarna, inte bara den synliga skadan vid ett enskilt hus och eller en enskild väg, för det tredje. Planerad reträtt kräver rättvisa regler, lång tid och verkligt lokalt inflytande. Begreppet planerad reträtt, managed retreat, är ett av bokens viktigaste men också svåraste ämnen. Det handlar inte om att överge en kust från en dag till en annan, utan om att stegvis flytta eller avveckla utsatta byggnader och funktioner när det är säkrare och mer hållbart än att försvara dem på plats. Sia behandlar detta som en social och politisk fråga, inte som en teknisk knapp som kan tryckas på. När en väg flyttas, ett område löses in eller byggande begränsas, uppstår frågor om bostäder, ersättning, tillhörighet och makt. Vem kan flytta utan stora förluster och vem riskerar att bli kvar i ett farligt område därför att alternativen saknas? Ett exempel i boken är arbetet med att flytta delar av Pacific Coast Highway längre inåt land efter år av kostsamma och otillräckliga skyddsåtgärder. Processen visar att reträtt kan kombineras med bättre infrastruktur och återställd natur, men också att vinsterna och förlusterna inte fördelas automatiskt rättvist. Sia betonar därför behovet av tidig planering och öppen förhandling. Väntar myndigheter till skadorna blivit akuta minskar handlingsutrymmet och människor får svårare att påverka beslut som förändrar deras hem- och närmiljö. För det fjärde, urfolks kunskap och återställda ekosystem erbjuder ett annat sätt att tänka om kusten. Boken ställer ofta två synsätt mot varandra. Det ena försöker fixera kustlinjen med teknik och privatexploatering. Det andra utgår från att vatten, sand, växtlighet och sediment rör sig och att människor behöver leva med dessa förändringar. Shia lyfter urfolksrelationer till kustmiljöer som ett viktigt korrektiv till den senare tidens föreställning att marken vid havet kan göras permanent och förutsägbar. Hon framställer inte urfolkskunskap som en enkel, allmängiltig lösning i en skosk, utan som kunskap som är platsbunden och knuten till långvarigt ansvar för landskapet. Den får betydelse när den kombineras med nutida forskning och med reellt inflytande över förvaltningen. Boken beskriver också naturbaserade åtgärder som att återställa sanddyner med inhemsk vegetation, skydda våtmarker och ge vissa kustmiljöer större utrymme att förändras. Sådana åtgärder kan dämpa översvämningar och erosion samtidigt som de stärker livsmiljöer. De kräver dock mark, underhåll och tålamod, vilket gör dem politiskt svåra i tätt exploaterade områden. Här ligger en viktig poäng. Att arbeta med naturen är inte passivitet, utan ett aktivt val om hur begränsade resurser ska användas. Shia visar att ekologisk återhämtning också kan bli en del av en mer rättvis fördelning av kustens möjligheter och skydd. Slutligen. Kustkrisen blottlägger en konflikt mellan privata tillgångar och en kust för alla. California Against the Sea behandlar kusten som ett gemensamt landskap. Men också som en plats där tillgångar, bostäder och politiskt inflytande är mycket ojämnt fördelade. Havsnivåhöjning drabbar inte alla på samma sätt. Välbeställda husägare kan ha resurser att bygga skydd eller driva rättsliga processer, medan låginkomstområden kan vara mer beroende av fungerande vägar. Kollektiv infrastruktur och offentliga stränder. Samtidigt kan en åtgärd som skyddar dyr bebyggelse minska tillgången till stranden för alla andra. Shia använder därför miljörättvisa som ett sätt att pröva anpassningspolitikens konsekvenser. Frågan är inte bara vilka objekt som har störst ekonomiskt värde, utan vilka samhällen som historiskt har fått bära miljörisker och vilka som faktiskt får plats vid beslutsbordet. Hennes reportage visar också att lokala konflikter sällan kan reduceras till en enkel motsättning mellan utveckling och naturvård. Kommuner behöver hantera bostadsfrågor, skatteintäkter, transportleder, rekreation och skydd av ekosystem samtidigt. Boken förespråkar inte en lösning som passar överallt. Istället argumenterar den för att beslut ska vara transparenta, långsiktiga och medvetna om vem som gynnas och vem som riskerar att trängas undan. Det gör den till en bok om demokratisk styrning lika mycket som om klimat och geografi, sammanfattningsvis. California Against the Sea passar särskilt väl för läsare som vill förstå klimatanpassning bortom förenklade bilder av antingen katastrof eller teknisk räddning. Den är relevant för personer som arbetar med samhällsplanering, naturvård, infrastruktur, journalistik eller lokalpolitik. Men den fungerar också för allmänna läsare med intresse för hav, kustlandskap och klimatfrågor. För den svenska publiken är den användbar som en konkret studie av hur miljöförändringar blir frågor om offentliga budgetar, markanvändning, rättvisa och demokratiskt deltagande. Även om platserna är kaliforniska är de avvägningar Shia beskriver välbekanta i många kustsamhällen. Bokens främsta intellektuella vinst är att den kopplar samman naturvetenskapliga processer med beslut som fattas av människor. Läsaren får en tydligare förståelse för varför en strand, en väg eller en våtmark inte kan hanteras som isolerade objekt. En praktisk lärdom är att tidiga, stegvisa beslut vanligen ger fler och rättvisare alternativ än åtgärder som tas först efter en kris. Det som särskiljer Shia från många klimatböcker är hennes reportoriala metod. Hon förenar data och policy med människorna som förhandlar om kustens framtid utan att låtsas att svåra förluster kan undvikas helt. Istället granskar hon vilka kompromisser som är nödvändiga, vilka som är skadliga och hur återställd natur kan bli en del av ett mer hållbart svar. Resultatet är en nyanserad bok om en specifik kust med bred betydelse för hur samhällen kan leva med föränderliga vattenlandskap. Om du vill stödja Rosanna Xia, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!